Min bror Michael av Mary Stewart. Översatt av Pelle Fritz Krone, inläst av Elin Mohede för Saga. Kapitel 1. O kvinna, vad väntar du på? Ur Sofokles Elektra. Det händer mig aldrig någonting. Jag skrev orden långsamt. Tittade på dem ett ögonblick med en liten suck, la sen ifrån mig kulspetspennan på kafébordet och rotade i handväskan efter en cigarett. Medan jag andades in röken såg jag mig omkring. När jag tänkte på den där sista dystra meningen i mitt brev till Elisabeth slog det mig att det just då hände tillräckligt mycket för att tillfredsställa de flesta, om också inte de allra mest äventyrslystna. Det är det intryck man får av Aten. Alla är i rörelse, talar, gestikulerar, men talar framför allt. Det ljud som man minns av Aten är inte trafikstockningens otåliga buller eller det ständiga knattret av tryckluftsborrar eller ens det uråldriga ljudet av mejslar som bearbetar den penteliska marmorn som alltjämt är den billigaste byggnadsstenen. Det man minns av Aten är bruset av röster. Det stiger upp till ens hotellfönster högt uppe, höjer sig över dammlukten och trafiklarmet, svallar som havet nedanför Sunions tempel. Ljudet av atenska röster som argumenterar, skrattar, pratar, liksom de en gång formade världen med sitt tal i myllret mellan Agoras kolonnader, inte så långt från den plats där jag satt. Det var ett populärt och frekventerat café. Jag hade hittat ett bord längst in nära baren. Stora glasdörrar vette ut mot trottoaren utanför och de stod öppna mot bullret och dammet på Omonia-torget som i själva verket är Atens affärscentrum. Och det är sannoliken centrum för allt jäkt och larm i staden. Trafiken kröp eller forsade förbi i ändlös oordning. Folkhopar, lika tätt packade som trafiken, kretsade omkring på de breda trottoarerna. Grupper av män, de flesta oklanderligt klädda i mörk citydress, diskuterade vad det nu är män diskuterar mitt på förmiddagen i Aten. De såg livliga och uppmärksamma ut och deras händer plockade oupphörligen nervöst med de små kedjor av bärnsten, nervlugnande radband som männen i de östra medelhavsländerna bär. Kvinnor, några elegant klädda, andra med bondkvinnans vida svarta kjol och svarta huvudduk, gick omkring och handlade. En åsna passerade långsamt, så lastad med mängder av blommor att den såg ut som en vandrande trädgård, och dess ägare skrek förgäves ut sina varor mot de heta förmiddagsgatornas oväsen. Jag sköt kaffekoppen åt sidan, drog åter ett bloss på cigaretten och tog upp brevet. Jag började läsa det jag skrivit. Vid det här laget bör du ha fått mina andra brev om Mykonos och Delos och det som jag skrev för några dagar sedan från Kreta. Det är svårt att veta hur man ska skriva. Jag vill så gärna berätta för dig vilket underbart land det här är. Och samtidigt känner jag att jag inte får bre på för tjockt för att du inte ska finna det ännu mer tragiskt än förut. Det där eländet med det brutna benet som hindrade dig från att följa med. Nåja, jag ska inte heller tjata om den saken. Jag sitter på ett café vid Omonia-torget. Det är nog den livligaste platsen i denna ständigt livliga stad och funderar på vad jag ska göra härnäst. Jag har just kommit med båt från Kreta. Jag kan inte tänka mig att det finns någon vackrare plats på jorden än de grekiska öarna och Kreta står i en klass för sig. Praktfullt och spännande och en smula bistert kargt också. Men det berättade jag för dig i mitt senaste brev. Nu återstår i alla fall Delphi och alla har med en mun försäkrat mig att det kommer att bli resans klo. Jag hoppas att de har rätt. En del av platserna, till exempel Eleusis och Argos och till och med Korint, har varit något av en besvikelse. Man gör sig själv tillgänglig för gengångarna, så att säga, men myterna och trollkraften är borta. Jag har i alla fall fått veta att Delphi är en verklig sevärdhet och därför har jag lämnat det till sist. Det enda tråkiga är att jag börjar bli lite orolig för min katt.